Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Does I want to know where my easy rider gone? Does I want to know where my easy rider gone? He's an easy rider to ride.
Välkomna till Indupodden avsnitt 34. Jag heter Ronny.
Jag heter Jakob.
Och vi brukar alltid inleda våra avsnitt på raceveckorna med att säga liksom, ja, nu är det racevecka. Men denna gången så säger vi istället nu är det racemånad. Mm. Det är ju ganska passande, för nu börjar alltså uppladdningen på allvar inför 2020 års upplaga av Indy 500. The greatest spectacle in racing, brukar man väl säga, Jakob.
Mm.
Så idag onsdag är det, nu jag kan lika gärna vara transparent om det är måndag nu, men vi sänder ju, skickar ut detta, så när ni hör detta så är det onsdag, så rullar bilarna ut för första träningen, och vi tänkte ägna veckans avsnitt åt att gå igenom vad som står på schemat denna och nästa vecka och varför det ser ut som det gör. Och framförallt Jakob Fredriksson, så kan vi försöka, ska vi försöka mejsla ut vad det är som det här med Indy 500 och varför det är så himla märkvärdigt.
Mm. Var ska man börja?
Ja, jag vet inte. Men vi kanske kan göra så att innan vi drar igång på allvar, så är det så en stor ära att få presentera veckans gästpoddare. I helgen påbörjar hon sin fjärde säsong i SCCC, en racingserie som hon har skrivit historia i de senaste två säsongerna. Och måste i år nästan ses som en av förhandsfavoriterna efter speeden hon visat på försäsongstesterna. Det är i alla fall mitt stalltips. Hon är också högst aktuell i det kommande elbilsmästerskapet Extreme E, där hon ingår i ett förarprogram då tillsammans med världsstjärnor som, ja, vilka är det, Jakob? Sebastian Ogier, som har vunnit rally-VM 6 gånger.
Mm, är det inte mer? Jamie Chadwick, som vann W-series.
Just det.
Ett par svenska rallycross-hjältar, bröderna Hansen.
Just det, och så Formel E-mästaren Antonio Felix da Costa också. Mm. Så välkommen till Indupodden, Michaela Olin Kotlinski.
Tack så jättemycket, vilken fin presentation.
Är det så? Ja, ja, men ja. Vi har ju pratat vidare för några år sedan, du och jag, Michaela, och då gick vi igenom liksom din stamtavla, om man säger så, med racingfamilj. Du kommer ju verkligen från en racingfamilj av grandiosa mått, liksom. Vad är det med din morfar Freddy? Han vann Paris-Dakar, va?
Jajamän, vann Paris-Dakar 1980. Och det roliga där med den historien är ju att det var inte tanken att han så här skulle vinna. Han skulle vara andra förare, men sen bara ledde han efter dag ett, och så blev det så. Så att han, ja, morfar har ju kört i princip allt, kan man väl säga, förutom Formel 1. Kört hur mycket som helst. Och det gick vidare sen då till mamma. Mamma körde rally. Träffade pappa då på rally-tävlingarna. Och sen så kom min bror till världen först och var liksom superintresserad av rally och visste solklart att men det här blir det. Och sen kom jag till världen. Och det vart motorsport också.
Ja, och idag ska vi prata IndyCar. Men först vill jag gärna ha en uppdatering av din egen karriär. Och det känns liksom som att 2021 liksom har goda förutsättningar att bli liksom Michaelas säsonger. Det är ju, för du har mycket spännande på gång.
Ja, men det känns spännande, och jag hoppas verkligen att det blir så. Du nämnde det där med Extreme E, att jag är med i Drivers Program. Och så, jag var ju med hur man pratar om det här Extreme redan från starten. Continental är ju en av founding partners till serien. Så jag fick ett samtal i början på 2019 om jag ville vara med och utveckla däcken och vara deras testförare. Vilket kändes helt sjukt, men jättehäftigt. Så den resan pågick ju hela förra året. Sen är det klart att den har stannat av i år. Vi hade tester och sånt planerat, men ja, det gick ju inte. Vi fick ju inte resa. Mm. Så vi ska väl starta med det här nu inom någon månad, vilket också känns spännande. Och det är klart att mitt mål är ju att vara med och köra i serien till nästa år.
Hur bedömer du oddsen för det? Nu förstår jag att du inte kan liksom du kanske inte kan svara på det överhuvudtaget, men det ser man till fältet liksom, de här som är med i Drivers Program, så känns det som att du har väl en ganska, det ser ändå ut som att du har en ganska given plats där, för det är väl, dels är det ju dels en erfarenhet nu från att du har kört testerna, växttesterna, men också att det är väl en väldigt, det är en extremt, man pratar jämlikhet och jämställd serie, för det är ju lika många män och kvinnor som kommer köra, eller hur?
Ja, men precis. Det är en regel, vad man ska säga, som de kom upp med nu i mitten på april, tror jag att det var, att vi lanserade det. Och så det var inte någonting som var bestämt från början, och det är det som jag tycker är så, alltså också det fina och det stora i Extrem E, att de har verkligen en jättestor alltså plan att ta upp helt nya typer av idéer till deras serie, eftersom de startar om någonting helt ifrån scratch. Vi kommer ju köra ute på offroad och ute på platser där man aldrig har kört bilar förut. Och ta in det här då med att det ska vara en kvinnlig förare och en manlig förare i teamet, tycker jag är jättebra, för det skapar också en plattform för fler kvinnor att få tävla på den absoluta toppen. Så jag vill jättegärna vara med, och det man också ska nämna med Drivers Program är ju det att bara för att man är med där så måste inte teamen plocka därifrån, utan de är fria att plocka vem de vill. Men man kan väl säga så att det finns intresse, så jag hoppas att jag blir med.
Mm. Mm. Men om vi pratar SCC-premiären som väntar i helgen då på Gelleråsen, och som Jakob sa, det är ju där du blev liksom historiskt 2018 som första kvinnliga segrare i SCC. Hur står det till så här bara några dagar i förväg, och hur känns det att vara liksom, att det börjar just på Gelleråsen den här säsongen?
Det är ju konstigt, alltså hela det här året, som du säger, vanligtvis man är ju så van, det är Knutstorp och det ska vara lite kallt och lite snö vid sidan av banan, och så är det mitt i sommaren nu här på Gelleråsen. Men det är bara skönt att det drar igång. Det kommer vara lite annorlunda för oss nu under helgerna också, att det blir 3 race istället för 2 race som har varit förra året och året innan det. Men Gelleråsen, det är klart, det är en bana som har bra, alltså bra minnen för mig, bra känslor. Det är ändå den närmsta hemmabana, eftersom jag kommer ifrån Värmland och Karlstad som finns för racing. Så det känns kul och känns spännande. Och så har vi en ny bil också.
Ja, för du var ju sjukt snabb redan på försäsongstestet med förra årets bil. Då var du ju snabbast på banan. Och nu vet jag att du har, förra veckan så fick du testa din nya bil.
Mm.
Hur var det?
Ja, men det var kul. Jättekul och jättespännande. Sen ska man också säga det, ny bil medför ju också att man börjar från scratch. Det är klart att man har vissa saker som man kan ta med sig från andra bilen, men den här har till exempel längre hjulbas än den förra bilen. Så det är vissa inställningar och ta lite tid att hitta till basen. Och sen också med ny bil så kommer saker som barnsjukdomar, att det kan vara något elfel där eller någonting som lossnar där. Och man ska liksom ta sig igenom de där stegen innan det verkligen rullar felfritt.
För jag vet att du har ju tidigare intervjuer sagt att det var egentligen fram till säsongen 2018 eller segern på Gelleråsen där, så hade du hade haft några tunga år bakom det där liksom, och att det känns som att det där kom liksom den definitiva vändningen, och det har hänt väldigt, väldigt mycket för dig från det. Så hur skulle du sammanfatta din resa så här långt?
Alltså förändring hos mig personligen är mycket tron på mig själv. För det var väl så att jag när jag startade nere i Tyskland så hade jag speed och jag fick pallplatser och vann race och så. Och sen så hade jag sista åren där tuffare och kom hem då, så här, lite osäkert, kan jag köra bil? Är jag duktig på det här fortfarande? Så från vinsten där så kom självförtroendet tillbaks, byggde upp det mer och mer, kände mig mer och mer säker. Också jättetacksam till PVR för att jag har fått lära mig otroligt mycket med att analysera bilen, förstå inställningar och jobba på den biten. För jag kunde vara mycket när jag körde ner i Tyskland de första åren, då hade vi däckstryck och krängningshämmare att jobba med, och that's it. Så då var det väldigt mycket fokus på mig som förare och vad jag kunde göra. Medans nu när det finns så himla mycket mer att ställa in, så förstår man det här att även om jag skulle ha mitt livs bästa dag, har vi inte något bra med bilen och teamet så vinner vi inte. Och det vice versa också, att även om bilen är topp, topp, topp och jag inte är det, så vinner vi inte. Utan det är verkligen hela paketet som måste fungera. Så det är typ sådana insikter och sån förståelse som jag skulle säga är det har blivit stor skillnad från 2018.
Och vad tror du om säsongen? Som jag sa inledningsvis här, så jag har magkänslan säger att jag skulle vilja hålla dig som en av förhandsfavoriterna. Du sitter i samma team som Robert Dahlgren till exempel. Mm. Så ni har ju som kamperat ihop nu i ett par säsonger. Två säsonger?
Ja, alltså förra året så var det ju han och jag som var i teamet. Och året innan det var vi ju 4 stycken i teamet. Mm. Så det blir ju andra säsongen som det bara är han och jag i teamet. För ja, först har jag sagt 4 stycken, 2018, 2019 var det jag och Robert. Och så körde ju Daniel och Mikaela Skåne ute i VM då, i VTCR med PVR. Och sen så i år så blir det jag och Robban. Så... Nej, men alltså jag menar, det är en ny bil som är snabb och det finns otroligt mycket potential. Det gäller bara att vi snabbt nu liksom kommer till det läget att vi får ut den potentialen och att allting fungerar. För det är också, det är 4 racinghelger. Även om det är 3 race så, jag menar, kvalet kommer att vara superviktigt för det avgör liksom en fjärdedel av säsongen.
Mm. Och så en del intressanta motståndare i år. Audi-stallet, Tobias Spring, Stallborg. Väldigt starka förra året, men jag tänker mest på Rob Huff för detta världsmästare, så det blir jättekul att följa.
Ja, men det blir verkligen spännande att se nu till helgen. För det, ja, det är klart, på testerna där så gjorde ju vi allt för att försöka få bra körfeeling på mig och maxa ut det mesta av den gamla bilen, men sen vet man ju inte. Jag är ju ganska säker på att Rob Huff höll igen på testerna.
All right.
Ja, det ska bli intressant att se. Och sagt, Mikaela, du är jättevälkommen till Indupodden-familjen får vi säga nu då.
Ja, men tack!
Avslutningsvis ska jag också tipsa om att om ni vill se Mikaela, Olin Kotolinski och Robert Dahlgren och resten av fältet göra upp om mästerskapet i år, så jag kan tipsa om tjänsten STCC Plus, där du för endast några 400 kronor tror jag, så kan man streama hela säsongen live. Ni kan läsa om det på STCCs hemsida.
Exakt, för jag flika in det lite, ja, bara. Absolut. Det är ju så att priset är ju nu fram tills första racinghelgen 400 kronor. Och sen efter den här helgen så blir det 800. Så att det är lite så här, skynda på nu så att, så att man är med tidigt.
Skynda, fynda. Men,
ja, typ så.
Men det är väl också en hel del extra material. Det är studiosnack och allt möjligt som är kopplat till det här. Men så, ja, men det är ju som hittat. Det ska jag fixa i alla fall.
Ja, men precis. Så det är inte bara race, utan det är, dels hade vi en mediedag med uppsnack och så inför säsongen. Allt gammalt material finns ju med också från, ja, men från testdagarna till exempel. Och sen så även behind the scenes och sånt från de tävlingar som kommer nu.
Härligt. Men nu ska vi prata IndyCar och den 104:e upplagan av Indy 500, så det bara sjunger om det. Mm. Jakob, kan du berätta vad det är som är så himla speciellt med det här racet?
Det är väl ändå världens äldsta racingtävling. Den mest dramatiska racingtävling kan man väl säga. Man blir nästan andfådd bara om man tänker på det, för det är alltid så extremt spännande också. Och så svensk racings faktiskt största ögonblick skulle jag vilja säga, när Kenny Bräck vann 1999. Så det är så mycket prestige, det är så mycket historia. Ja.
Det är väl allas förares dröm att få vinna där. Alltså det är ju verkligen, ja.
Är det din dröm?
Det vore ju häftigt. Sen har jag ju bara kört formelbil 2 gånger i mitt liv. Så att jag tror att vägen dit är ganska lång. Men ja, det är klart. Alltså det är... Ja, det vore häftigt, självklart.
Indy 500 är liksom motorsportsvärldens Nobelpris. Mm. Det är liksom, alla vill ha vunnit det, men ingen vågar ens drömma om att vinna det. Så det är otroligt nobelt, om man ska låna det ordet.
Men Mikaela, vilken är din relation till IndyCar i allmänhet och Indy 500 i synnerhet?
Alltså jag får säga att intresset kom ju absolut när både Marcus och Felix började köra där borta. Tidigare så, alltså jag ska vara helt ärlig, det har inte varit alls jättemycket koll. Sen så Indy 500 har alltid varit stort, det har varit häftigt att titta på och följa vinnarna. Och också det jag tycker är så fint är att se vinnaren och se, för det är så mycket känslor. Jag älskar motorsport för att jag har världens passion till det. Och de här, jag brukar ofta säga att det finns ingenting som kan göra mig gladare än motorsport. Men det är också få saker som kan göra mig så ledsen som det. Och bara att få se vinnarna och deras glädje när de hoppar ur bilen, det är så inspirerande.
Ja, det är det verkligen. Och jag tror att, som du var inne på, så är det ju inom motorsporten så är det liksom allmänt känt hur stort det är med Indy 500. Men man kan ju ta en sån, ja, Marcus var väl väldigt öppen med det förra året, att han visste att det var stort, men han fattade liksom inte riktigt hur stort det var förrän han var på plats. Så jag tror, jag var ju bara åskådare förra året på plats. Det var första gången jag var där, och det har ju varit en stor del av, för mig också, sedan flera år tillbaka. Men just att uppleva känslorna, som du säger, och hur att det inte bara är, att det inte bara är racet, utan det är hela månaden och det är allt runt omkring, och det är campingar utanför, folk grillar, folk står och gråter på läktarna när de spelar nationalsången. Det är känslor från början till slut, verkligen.
Ja, och det är så fint.
Vi ska strax prata om upplägget också och varför det ser ut som det gör, för det är ju ingen, det är inte som vilken racehelg som helst, om man säger så. Men först, Jakob, kan inte du dra ett av dina patenterade fact sheets här nu, lite fakta och statistik kring racet och banan?
Ja, det krävs ju en del, för det är otroligt stora siffror man går igenom. Banan byggdes då 1909, för 111 år sedan. Första Indy 500 1911, så för 109 år sedan. Liksom, det kördes ju ett 30-tal lopp innan det var krav för förarna skulle ha hjälm på sig. Man körde fram till slutet av 30-talet innan man slopade den här mekaniken som skulle sitta bredvid. På något sjukt sätt så var kvinnor portade från garagen de första 60 omgångarna fram till 70-talet. Så det har funnits med så oerhört länge. Men ändå, ingen har vunnit mer än fyra gånger. Och det är AJ Foyt, det är Al Unser Sr. och Rick Mears är de som har vunnit flest gånger Indianapolis 500. Tidigare vinnare bland de nu aktiva har vi Helio Castroneves, har vunnit tre gånger. Han vann 2001 som rookie, sen vann han 2002. Den enda som har vunnit sina två första försök på Indy 500. Och sen så vann Castroneves en tredje gång 2009. Annars i fältet så har vi Scott Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Alex Rossi, Takuma Sato, Will Power och så fjolårets segrare Simon Pagenaud som har smakat på mjölken i Victory Lane. Kan vi säga också att banan är ju då 2,5 mile, 4 kilometer lång, 4 kurvor, bankade 9 grader. 200 varv blir det, vilket ju då blir 500 miles eller ungefär 800 kilometer. Och varvrekordet, det är ganska gammalt, det är fortfarande från 90-talet, men det beror ju på massa regeländringar sedan dess. Har ni koll på vad varvrekordet är, eller vill ni gissa?
Oj, ingen aning.
Om vi snackar kilometer i timmen i snitt.
Ja, det skulle jag gärna vilja veta också.
Ronny?
Nej, jag vågar inte gissa.
Ari Lyndike snittade ett varv på 382,2 km i timmen under kvalet 1996.
Det är helt sjukt!
det är otäcka siffror.
Ja, jag tycker att det är bra, liksom, bra acceleration i extrem e-bilen, men den där hastigheten, nej. Kommer inte upp i.
Men det är, apropå elbilar här, om vi bara går in på det, liksom, är det det som utmärker dem mest, just det här vridmomentet i acceleration och så?
Ja, det skulle jag säga. Så pratar man på extrem e-bilen som ändå är så pass hög, så blir det ju att accelerationen är helt otrolig. Alltså så fort du kliver på så har du ju all kraft direkt. Men pratar man för PVR har ju byggt en egen elbil som vi visar 2018 på hösten. Och där blir ju liksom, tyngden blir så låg i bilen, så det är det närmaste jag har kommit formelbil känsla i en touringbil.
Jag såg det klippet faktiskt från när du testade den, och vi har haft Stefan Lillövis Johansson på besök i podden, och han kommer faktiskt nästa vecka också, kan jag tipsa alla lyssnare om. Och han berättade om det när han kvalade, vilket år var det till Indy 500?
95.
Bump Day 95. Och det var alltså, han har satt i ett material som var lite undermåligt, och det han gjorde bestämt sista försöket, han sa ta bort all vinge, bara nu kör vi, skit i det, sa han. Och så släppte han båda fötterna på gaspedalen och skrek sig igenom första kurvan, och det var lite det tjutet kände jag lite igen i det klippet som du har när du kör. Nej, inte så, nu överdrev jag väldigt, väldigt mycket, men det var wow. Har jag
fått? Ja, men
ja, det kändes verkligen ända till den, liksom, andra sidan skärmen, att shit, det här är det fart i skrotet, liksom.
Ja, men det är när man får en sån himla chock. Över, det är som en helt ny upplevelse. Och man bara, alltså, vad är det här? Sitter jag i en raket? Det är helt sinnessjukt. Det var ju till och med så, för det här var ju typ dagen innan finalracet 2018, så Haglund bara, alltså Mikaela, du får gasa lite mindre för så här fort kan du inte åka.
Jag ska ju hinna se bilarna också, och det är ju nästan, på Indianapolis är ju nästan det ett problem när man sitter på läktarplats. Och nu så tror man ju att det kan gå väldigt fort, i alla fall över 230 miles per hour på kvalet. Det har det gjort de senaste åren också, men nu tror man att det kan vara, kan bli det snabbaste kvalet sedan då 1996. Anledningen är väl för kanske strömlinjeformade aeroscreenen, eller att det kanske är bättre väder nu i augusti. Vi får se. I alla fall, kvalet är väl inte det viktigaste egentligen. Mycket prestige såklart. Vad är det? 104 gången, Ronny?
104, ja.
Men bara 22 gånger har polesitten vunnit, eller bara och bara. Ja. Ni har stora siffror. Men Pagano vann från pole förra året. Innan honom så var det Castro Neves som 2009 som vann pole, från pole senast. Sämsta startplats någon vunnit från är 28, men det var på 30-talet senast. Louis Meyer 1936 och Fred Frame 1932. Ray Haroon första loppet 1911 startade 28. Så ja. Men i modern tid, Hunter Ray startar från 19 2014. Men jag ska säga det också att det allra jämnaste Indy 500 någonsin, 1992, när Al Unser Jr. vann. Då kom Scott Goodyear tvåa, 400 delar bakom. Goodyear startade då allra sist, så att kvalet betyder egentligen inte så mycket. Man kan, om man har marginalerna på sin sida, så kan man vinna från sista startet också. Så min slutsats, man kan vinna var som helst på griden.
Ja, för att tala om kval, jag läste där om hur de kvalade, eller ja, icke kvalade snarare förr i tiden. Att det var från, ja, men hur man hade anmält sig till racet, att man fick starta efter den platsen. Och...
Man har ju, precis, det här var ju så otroligt länge sedan, så det var innan man uppfann tidskval. På 1910-talet så startar man efter när... Om man anmälde sig till loppet först, då startade man först. Så om man var tidigt ute med att skriva ett brev till Indianapolis Motor Speedway så fick man den äran. Men sen 1915 uppfann man då tidskvalet. Och sen bestämde man sig 1920 att 10 miles är en rimlig distans för att bestämma kvalhastigheten. Så det är därför man kör 4 varv under kvalet också. Okay.
Det var, jag hade inte en aning om det där, att, man, att det var efter anmälningstid. Det var ju fantastiskt mycket.
Det var väldigt spännande när jag läste det. Jag bara, va?
Ja, men någonting ska ju premieras när man är tidigt ute, tycker jag. Det är,
ja.
Som till exempel när man vill ha STCC Plus-kontot och man får lite rabatt på det. Det är samma grej liksom.
Precis.
Men årets race kommer ju som sagt köras utan publik då, vilket kommer ju påverka upplägget lite. Men mitt i all bedrövelse, så någon som faktiskt imponerar på mig, det är att trots det rådande läget i världen så har man lyckats skrapa ihop det här klassiska antalet 33 ekipage på startgriden. Har det någon gång varit färre än 33 bilar, Jakob? Sätter du på pottan nu?
Inte, lite grann, inte i modern tid. Kan ha varit så direkt efter andra världskriget. Eller om det var under depressionen på 30-talet. Men det är ju så länge sedan så det kan man inte relatera till idag egentligen. Mm. Men det är skönt att man har fått ihop de här 33 bilarna. Ett normalt år så hade det väl varit fler. Nu blir det en del bekanta namn som jag inte får se på griden. Sebastian Bourdais till exempel och... Pippa Mann, Oriol Servia kommer vi inte se.
Det tycker jag är väldigt synd att Pippa Mann inte är med i, för hon är, känns som att hon har, hur många år har hon varit med? Hon har varit med på raken i flera år, eller för hon var ju med förra året vet jag ju.
Hon har väl varit där 10 år ungefär, gjort sitt bästa med väldigt begränsade resurser. Det är synd att inga kvinnor på griden i år tyvärr.
Nej, jag tycker också att det är synd att hon inte är med, för att jag följer henne på Twitter och ser liksom vad hon kämpar för att få ihop budget till att köra. Det är verkligen, hon är alltså, ja, kämpar hjärnet för att kunna få upp pengarna och budget och är överallt och försöker liksom dra i alla trådar, känns det som, utifrån när man ser det. Mm. Så det känns som att hon har en sån glöd för att komma till start, och då är det ju extra tråkigt att hon inte kommer till start i år.
Mm. Ja, jag är väldigt förvånad att inte något team som plockar upp henne i det läget där, men det, tyvärr är det ju pengar det handlar om. Vilka är de två, för det var ju i mitten av förra veckan så var det ju 31 ekipage som var klara då, nu är det ju 33 som sagt. Vilka är det som kompletterar startgriden här?
Det är Dragon Speed.
Just det.
Och så har vi svensk kopplingen med Henrik Hedman som är med och driver Dragon Speed-stallet. Ben Handley kommer köra den bilen. Handley var rookie förra året, kvalade in med besked, men han har ju varit ganska osynlig faktiskt i alla sina IndyCar-lopp. Och sen så har vi James Davison som kommer köra för... Ja, vad hette stallet nu, Ronny? Det var så här ett långt amerikanskt typiskt stallnamn.
Ja, man kan väl säga att det är ju Dale Coyne Racing kan man väl säga att det är officiellt. Men håll i er nu, för nu är det Rick Ware Racing, David Bird, Brian Bellardi och så den australienske föraren James Davison då, som har gått samman då för att finansiera den här körningen. Så det är inte lika punchigt som Power Racing.
Jag skulle precis säga det, att det är lite lättare att liksom säga PVR Racing Team eller bara PVR så, om man ska säga intervjuer. Annars är det typ halva intervjun bara med att säga teamnamnet. Men ja, det finns ju något positivt i allt, tänker jag.
Fast ni har ett litet påhäng där också, va? Det är Seat Dealer Team heter ni också, va?
Ja, det är sant, ja. Det är sant.
Men det tycker jag bara ger power i det så. Nej, men det är väl liksom lite tjusningen med amerikanska teamnamn tycker jag. Vilket är det längsta du har haft upptäckt, Jakob, i namnväg i amerikansk racing? Finns det så här riktigt udda?
Alltså, förr i tiden så kallade man ju alla bilar för någonting special. Så på 50-talet fanns det en Cummins Diesel Special. Gick på diesel faktiskt. Men nu har vi ju faktiskt också Andretti Herta Autosport with Marco Andretti and Kurt Bagnaia.
Ja.
Racing. Så.
Ja. Catchigt. Du, Michaela, vad är det konstigaste teamnamnet du har kört för eller stött på genom åren?
Oj, gud. Jag kan inte bara liksom ta det så här ur luften nu faktiskt. Det enda jag kan komma på, det här låter jättekonstigt, men jag är ju gammal gymnast och var då med i ett gympalag som kallades för Popcorn. Och det känner jag så här, varför hette vi Popcorn? Men ja, det gjorde vi.
Men det är väl, man ska inte underskatta kortarna, Indypodden, Popcorn. Det är liksom, det minns man ju liksom.
Ja, fast jag känner så här, Indypodden, då förstår man. Popcorn och gymnastik, jag vet inte riktigt.
Men hur gammal var du när du i detta, hur gammal var du då?
Ja, jag var ju 5 år gammal, så det kanske var liksom...
Ja, men det är väl ganska logiskt då.
Ja, kanske.
Men du höll på ganska många år med gymnastik, va?
Ja, men det gjorde jag. Från att jag var 5 tills att jag var 18, och där kan jag nog känna... jag tycker ju att alltså, racing är mycket koordination och timing. Mm. Och det var ju precis samma sak där i dans och gymnastiken. Så det kan jag känna positivt och någonting jag har med mig ifrån med gymnastik och dans till racingen. Mm.
Vi är denna vecka sponsrade av Tico Racing och Tico Racing Shop. Vi har ju haft en tävling där med Tico Persson som driver racingshoppen där. Han har ju skänkt en originalposter från Swedish Grand Prix 1975 med värde 1800 kronor. Inget dåligt pris alltså.
Nej, det vill jag jättegärna ha själv.
Och vinnaren är Jakob Fredriksson. Nej, det är det inte. Men vad var frågan, Jakob, som man skulle svara på?
Vi var ute efter vilka före detta eller kommande Indy 500-segrare körde Sveriges Grand Prix 1975. Vi kan väl gå igenom vilka det var.
Gör så.
Vi hade 1969 års segrare, Mario Andretti, kom 4 på Anderstorp den dagen. Vi har 1972 års segrare, Mark Donohue. Han kom 5 på Anderstorp den dagen. Och sen hade vi 1989 års och 1993 års, alltså en framtida segrare. Emerson Fittipaldi körde också Formel 1 på Anderstorp då den 8 juli 1975. Så det var de 3 Indy 500 segrarna som också fick äran att köra på Anderstorp. Och det var en bra dag för Andretti och Donohue då.
Mm.
Men Fittipaldi var bara 8 i det loppet, så... Där förlorade han viktiga poäng till mästerskapet. Men han fick ju en lång och väldigt framgångsrik IndyCar-karriär efteråt. Så. Mm. Det var de tre.
Var kom Ronnie Peterson någonstans?
Ronnie Peterson kom 9 och det var ju ännu sämre. Så. Ja. Torsten Palm, 10.
Mm. Vi fick många in, ja, som du sa, vi fick in många, många rätta svar. Mm. Folk är duktiga.
Ja.
Men det kan ju bara vara en vinnare.
Ja, vi fick lotta fram.
Ja, precis. Och vinnaren i vår tävling i samarbete med Tico Racing Shop blev... Tror vi väl? Lars Gustafsson! Grattis Lars! Nu ser vi till att vidarebefordra dina uppgifter till Tico Persson. Så får du en jättefin poster i originalformat med posten inom kort. Jag kan verkligen rekommendera er, om ni inte har gjort det, så gå in på tickoracingshop.com och botanisera där i det här fantastiska sortimentet av racing memorabilia och diecast modeller. Det är ett måste för alla racingfans. Vi uppfattar ju det som att det intresset för motorsport i Sverige har fått liksom ett uppsving på senare tid. Och det kanske också att väldigt många, vi har ju väldigt, väldigt många duktiga förare nu, både internationellt och nationellt. Så, men du känner ju Marcus och Felix, och känner du även Linus Lundqvist och Rasmus Lind?
Ja, alltså det, Rasmus är ju faktiskt en del av PVR och deras juniorsatsning, så honom har jag träffat 2-3 gånger.
Mm.
Linus var min bordsherre på idrottsskalan typ 2017 eller någonting. Och sen så känner jag ju Marcus och Felix också. Så att jag har bra koll på de grabbarna. Och jag skulle verkligen säga att intresset har växt. Dels för, precis som du säger, de är jätteduktiga och det finns otroligt mycket duktiga förare internationellt. Och sen så, och det har man ju sett, alltså tv har en väldigt stor inverkan, alltså nyheterna. Jag blir ju stolt varje gång man ser att det har varit motorsport på nyheterna. Och det har också varit det positiva om man tittar på pandemin. När det väl drog igång med IndyCar så fanns det så mycket mer, alltså, plats för reportage om Felix och Marcus och prata om det då på nyheterna. Och då, det är klart, ser man någonting på tv så är det lättare att få upp ögonen för den sporten då och skapa ett intresse.
Hur skulle du som professionell förare bedöma läget för svensk motorsport och möjligheten att locka sponsorer i dagsläget? Jag har pratat med Linus eller Rasmus lite och så. Han sa att det är ju just det här med, alltså, motorsport och så, vissa företag kanske inte vill, alltså, associeras med motorsport just kanske över miljöperspektiv och såna grejer. Men nu är du ju så pass mycket, det känns som att du är ju en ambassadör för elektrisk motorsport liksom, som kommer här nu. Hur skulle du bedöma läget och trenderna är nu?
Jag skulle säga för elektrisk motorsport och elektrifieringen så är det ett stort intresse, för det finns så mycket att hämta och så mycket att utveckla. Och jag tycker generellt sett att Sverige är ett väldigt ledande land när det kommer till typ digitalisering och, ja, men nu elektrifiering med bilar, och vi pratar laddstationer och försöker skapa en, ja, men en struktur så att vi kan gå över till elektrifiering av bilar. Så jag skulle säga att det intresset finns där. Sen så får man ju bara hoppas på att det väldigt snart ska kunna bli också en elektrisk serie eller motorsportserie i Sverige. Och det är ju en anledning till att PVR byggde den här bilen också, för att kunna liksom, men, driva på utvecklingen till elektrisk motorsport i Sverige.
Frågan är när det är dags för första steget mot en elektrifiering inom IndyCar. Det är ju att vi kommer att ha hybridmotorer från, nej, det är Jakob, nu har det väldigt skjutits lite kanske.
2022 tror jag planen är fortfarande, så det är inte så långt fram i framtiden. Jag tänkte på SCC var ju för 10 år sedan väldigt mycket i framkant också då, för då var det alternativa bränslen, de här biogasbilarna från Volkswagen och Volvos bilar som gick på E85.
Mm.
Om vi tar en parallell med IndyCar, så har ju teknikracet i IndyCar stagnerat då sedan 90-talet. Man har ju haft länge enhetsmotorer från Honda. Nu har ju de här lite gammaldags turbomotorerna från Honda och Chevrolet och enhetschassin, så det har inte hänt så jättemycket på den tekniska sidan när det gäller så här stora innovationer som med PVRs elbil. Men just det här, innovation, det här med innovationer är varför det kallas för month of May. Nu är vi i augusti då förstås. Men förr i tiden så var ju grejen att man hade banan en hel månad eftersom loppet, det handlade om så mycket pengar, så mycket prestige. Det var så många som ville anmäla sig till loppet så man behövde verkligen en hel månad för att alla skulle rymmas på banan, liksom i garagen också. Fram till 80-talet så kunde det anmälas 100 bilar. Då inte 100 förare, men liksom kanske 45 stall som ville få plats. Bland de tre snabbaste och de flesta hade två eller tre bilar till hands. Så nu i år har vi 3 dagar innan kvalet och sen efter kvalet så har vi, om det är 1 eller 2 träningsdagar till, och jag tror det är 1 till bara. Men på 70-talet, jag tar 1977 som exempel, då hade man 7 träningsdagar innan kvalet. Och kvalet gick på förr i tiden över 2 helger. Så om man kvalade på den första dagen, då hade man garanterat att man startade längst fram i fältet. Det var det som kallades för pole day, och den som var snabbast för pole day stod alltid i pole position. Och sen en till kvaldag, oftast på en söndag, direkt efter pole day. De som kvalade på andra dagen fick starta bakom de som hade kvalat på första dagen. Så även om man var snabbare än den som hade kvalat snabbast på pole day, så fick man ändå starta typ 15:e eller någonting. Och sen hade man en vecka till träning och sen en till kvalhelg. Och sen hade vi allra sist det här bump day som Bonnie, du berättade lite snabbt om Stefan Johanssons äventyr när han var sist ut och kvalade in på bump day 1995. Men det här är, det har hänt ett antal gånger genom historien att den snabbaste bilen på kvalet fick inte starta på pole. Det här hände ju Kenny Bräck när han gjorde sin comeback 2005. Han kvalade in på 3:e dagen, men trots att han var snabbast fick han bara starta 23:a. Det här systemet då med 20 träningsdagar innan racet, det har ju försvunnit dels på grund av ekonomiska krav. Det blev dyrare och dyrare att vara med i IndyCar, inte lika mycket pengar i sporten som de var på 90-talet. Men också mycket på grund av effektivisering av tv-tiden. Så när stora tv-bolag vill sända vill gärna ha så mycket action som möjligt att fylla tv-tiden med. Och före då så hände ju saker liksom över ett spann på 6 timmar. Så att tv kanske missade den snabbaste tiden när pole-tiden sattes. Nu så har man ju det här komprimerade schemat så att tv kan sända alla kvalförsök och så garanteras att de får med alla de viktigaste händelserna. Det fungerar ju bra förra året när Kyle Kaiser då bumpade ut Fernando Alonso till exempel. Det var inte garanterat att vi skulle få med det ifall vi hade kvar det här systemet från 70-, 80-, 90-talet. Men det är ju fortfarande väldigt mycket, mycket press på förarna. Det kommer förmodligen slå lite i murarna den här gången också. Förhoppningsvis inte för våra svenska fartfantomer. Felix hade ju väldigt svårt förra året. Men på lördag då kommer plats 10-33 bestämmas. De 9 snabbaste går vidare till en shootout som kommer vara på söndag. Då kommer det vara 1:30 Eastern Time. Vad blir det då, Ronny?
Oj.
Det blir...
Ja, det borde ju vara plus 6 timmar då, va?
Så att, 19:30 svensk tid borde då kvalet avgöras.
Ja, vi lägger ju upp alla de här tiderna på vår Facebook-sida och det finns ju redan där ute. Ni kan ju gå in på bland annat på racer.com till exempel och officiella hemsidan också. Eller i appen kanske är framförallt uppdaterat.
Ja.
Ja. Tittade du på kvalet förra året, Michaela?
Nej, jag gjorde inte det. Jag skulle precis ställa en fråga om kvalet. Hur lång tid är det per gång? Alltså så här på shootouten, hur lång tid är man på sig där? Hur lång tid är det på första kvalet?
Man kör då en efter en. Jag tror man slumpar vilka som får köra när och var. Och sen får stallen byta med varandra ifall de vill. Förutom då under det här shootouten för just pole. Då går man i bakvänd ordning. Att den som var 9 på lördagen får köra först. Och den som var snabbast på lördagen får köra sist.
Jag hade för mig förra året att de gick efter ställningen i mästerskapet. Men det kanske var i ett annat race?
Ja, det gör man ju vanligtvis. Så, men traditionen säger i alla fall slumpar det mesta och sen låt se hur det blir.
Men just en fråga till dig, Michaela, så är anledningen till att det är så många träningar, det är som Jakob sa, att det är mycket pengar som står på spel, och man måste väl också på något sätt bygga upp farten och förtroendet, precis som på i Monacos Grand Prix. Så, men hur mycket tid krävs det i regel för en förare, eller ur ditt eget perspektiv, för att liksom bygga upp förtroende för en bil och sådär? Kommer det snabbt, eller är det någonting som du vill bygga upp successivt?
Och jag skulle nog säga att det är olika från förare till förare, tänker jag. Alltså för mig personligen så fokar vi alltid på att jag ska känna mig som ett med bilen och känna mig bekväm med bilen. För att hur den är, och det tänker jag att det är precis samma sak på Indy 500, man ska ju åka på gränsen hela tiden. För åker man inte på gränsen så är man inte snabbast. Och för min del, för att jag ska kunna vara på gränsen, så måste jag veta exakt vart jag har bilen. Och det är klart, det tar lite tid att komma dit, och man hade ju önskat att man kunde ha hur många träningsdagar som helst, men där är det ju budget som stoppar. Alltså för oss STCC en testdag någonstans mellan 100 000-150 000 för att råda ihop det. Så det går ju inte att ha, ja, förra året hade jag 4 testdagar, och vi har väl, om man räknar med nya bilen, 3 testdagar, varav 2 redan är gjorda nu.
Mm.
Så det tar lite tid, men som sagt, fokus för mig hela tiden att så fort som möjligt, det är klart att det ska vara en snabb bil, men jag måste också veta hur den beter sig för att kunna åka på gränsen.
Ja, det är imponerande för någon som inte kan köra bil, jag på att säga. Det kan jag, men inte fort. Jakob, vad har vi mer? Har du något mer du vill få med dem själva allt inför? Har vi missat något? Vilka nya förare har vi på griden som vi kan se fram emot?
Förutom de här nykomlingarna då, så är det idel bekanta ansikten. Castroneves gör sitt enda inhopp för året i Team Penske. Försöker vinna sin fjärde och gå upp i samma klubb som Foyt, Anser och Mears. Connor Daly kommer köra i en ny bil för Ed Carpenter. Så han kommer inte köra för Carlin som han tog pole för på Iowa, utan Carpenter ger honom, de bygger ut stallet med en tredje bil och ger honom nummer 47. Max Chilton kör sitt enda ovallopp för året i nummer 59 för Carlin. Och sen Fernando Alonso gör comebackar i McLaren-stallet då, men nu i IndyCar igen. Och han är revanschsugen, tror ni inte?
Verkligen, det ska bli jättespännande att se hur det går efter... Ja, efter förra året.
Förra årets fars. Jag pratade med en kompis om hur det är att köra racerbil arg. Vi pratade lite om Sebastian Vettel, att han har mycket kräftgång i Formel 1 nu. Men Fernando Alonso är också en som har ett humör. Men kör man någonsin racerbil bättre när man är arg?
Nej, jag tror inte det. Alltså, kanske i en race-situation att man kanske tar en extra risk, och förhoppningsvis så går den ju hem, men... Nej, alltså jag tror inte att man kör bättre arg, för hur den är, när man är arg, man spänner sig och man liksom tar kanske beslut som man inte hade tagit vid sitt sinnesfulla bruk. Så jag, för mig är det alltid fokus på att vara så här i harmoni och känna mig lugn, så att man får liksom bra känsla med bilen. Och nej, jag tror inte. Jag kanske typ rallycross kan tänka, där det är lite mer så här buffel och bång, att det är bra att vara arg och så här uppe adrenalin.
Jag tänkte precis det, att jag håller med om det, men det kanske det är då. Ja, just det. Hyrkart är det ganska bra att vara arg också.
Ja, men det kan det vara.
Rallycross och hyrkart.
Ja,
Alonso har ju nu fått ett år att smälta det här, och sen blev det lite snöpligt att tanken verkade ju vart först att han skulle köra för Andretti. Men Honda vill verkligen inte ha någonting av att göra med Alonso nu. Så nu kör han ju med McLaren Chevrolet. Och sen på förarfronten så har vi Spencer Pigot som körde i på road course-loppet för en månad sedan. Kommer köra en tredje bil för Ray Hall Lettman Lanigan Racing. Men annars har vi våra bekanta namn. Marcus Ericsson, nummer 8. Felix Rosenqvist, nummer 10. Oliver Askew också då får Alonso som stallkamrat. Han verkar vara ganska chill när det gäller det. Det är en stallkamrat som vem som helst verkar hans attityd vara.
Det känns som att Oliver Askew är chill i allt faktiskt.
Jo, faktiskt. Så det ska sägas att då att rookiefältet ser detsamma ut som resten av året. Och rookies har ju vunnit ett antal gånger Indy 500. Alex Rossi senast 2016. Castro Neves vann som rookie. Juan Pablo Montoya vann som rookie. Graham Hill vann som rookie. Så jag tror nog Askew som rookie har väldigt goda chanser. Med tanke på också hur fint han körde på Texas och Iowa.
Jag vet inte om ni har sett det också. Att, Connor Daly har ju US Air Force som huvudsponsor. Har du sett den bilen, Michaela? Den gråa, det ser ut som en sån... den är silvrig och så en sån där haj på fronten, på nosen.
Riktigt coolt. Mm. På tal om haj, min morfar hade faktiskt hajtänder på sin hjälm. Det var liksom hans här signum. Mm. Ja.
Det skulle du också ha nu. Men det är klart, du kör ju All In Red Bull på din hjälm.
Ja, men jag får be om lite så här designdetaljer, så att det är ingen dum idé. Det blir någon ny kruka till nästa år.
Det måste du ha, det är ju ascoolt
det. Ja, det är en extra tiondel.
Ja, helt klart.
Jag var lite inne på det, men det andra sättet att ta upp det där med Connor Daly också, det är att Ed Carpenter har ju också en ny sponsor. Det kan nog vara det coolaste sponsorn någonsin. US Space Force sponsrar honom.
Oj.
Då måste man vara snabb.
Ja, det måste man faktiskt.
Vi kommer gå in på nu nästa vecka här, så kommer vi gå igenom startfältet från första till sista ekipage då, utifrån hur det har gått i kvalet, så vi kommer till den punkten också. Ja, jag vet inte om vi ska ta och runda av där kanske. Vad tror ni? Har ni någonting ni vill komplettera med?
Men bara jätteintressant att få prata med er och få de här uppdateringarna, och det ska bli superspännande och så här, mellan min egen racinghelg följa kvalet här i helgen.
Ja, precis, och alltså, du får ha så himla stort lycka till nu här i helgen, ska hålla alla tummar och följa, ja, som du säger, titta parallellt då. Det blir lite enklare för oss att simultankolla det här kanske, men vi ska inte, du får stänga av sociala medier och inte få några uppdateringar, så blir det. Så får du se det i efterhand i värsta fall då.
Ja, men precis. Jag brukar faktiskt lämna ifrån mig telefonen när jag tävlar, så att jag får bara säga att nej, jag vill inte veta någonting om kvalet. Jag vill se det först själv.
Ja, härligt.
Ja, men tack så mycket.
Ja, tack så jättemycket, Michaela. Och Jakob, hur ser vår kommande, hur ser veckorna ut här nu? Nu har vi ju en färsk listeners Q&A med Linus Lundqvist som släpptes under tisdagen här. Så jag kan ju rekommendera folk att gå in och titta på och lyssna på. Och sen så kommer vi ha ett extra insatta avsnitt här nu under nästa vecka också här, där vi snackar ner kvalet och snackar upp racet ännu mer.
Mm, och när ni har lyssnat på det här så är det väl alldeles strax för första träningen. Lite rookie-test och refreshers kallar man det, och sen så är det 2,5 timme åtminstone som hela fältet får i eftermiddag. Och sen torsdag och fredag så kör de 6,5 timme träning. Nätt. Så det är mycket att stå i för hela IndyCar-cirkusen de här dagarna. Och Fast Friday, det är alltså fredag när man gör kvalsimuleringar. Man har lite extra turboboost för kvalet, och då kanske, ja, det finns en liten chans att man står Arrow Lion Dykes gamla varvrekord på 382 km timmen som nu är 24 år gammalt. Så jag ser jättemycket fram. Äntligen är det maj.
Ja, i augusti. Men apropå det där med långa pass och så, Mikael, jag glömde ju fråga om det angående Extreme E där. Hur ser det här tävlingsformatet ut? Sen är det långa distanser man kör, eller är det korta specialsträckor eller så? Hur kommer upplägget vara där?
Ja, så som det sagt nu så kommer det vara allt ifrån 3 till 8 kilometer. Så kör man faktiskt ett varv, och då sitter båda förarna i bilen. Ett varv kommer in till som driver switch area, och sen så byter man förare, så är det ett varv till. Så det kommer verkligen bli, ja, försöka skriva noter när man går, för man får bara gå en trackwalk. Det är ingen fri träning, utan det är en trackwalk först och sen är det direkt till kvalracen.
Det låter ju ascoolt till. Det kommer bli helt väldigt, inte slumpartat kanske, men det kommer ju verkligen plocka fram de bästa förarna. i kombination med materialet då. Vad roligt. Mm.
Ja, jag tror det kommer handla mycket om att så här, försöka skriva noter och också läsa terräng. Så det är superspännande, för det är så många saker som är helt nya för egentligen alla som kommer från olika discipliner.
Men du som kommer från en rallyfamilj då, har du fått läsa noten en gång?
Jag har inte gjort det, men jag har tittat på lite inkom med min bror och jag har fått förstå. Sen har jag en racing simulator hemma, så min bror är faktiskt på besök nu. Och då körde vi lite idag och så här, nej, den där noten stämmer inte, det ska vara en sån här istället. Så att det var lite lärdom har jag fått.
Det är perfekt, och sånt får man med modersmjölken, det tror jag är övertygad om.
Och får säga det att det här har ju också din ingång till IndyCar-cirkusen. För Andretti Autosport har väl en finger med i Extreme E-spelet?
Jajamän.
Med sig också. Så imponera på dem och så kan du fullfölja den här drömmen också.
Ja, det ska jag göra.
Men då hade det varit Marcus, Felix, Rasmus, Linus och Mikaela i Indy 500 2022.
Det är otroligt.
Ja, det vore coolt. Det vore coolt. Kanske något år till. Ge mig något år till sen.
Ja, 2023 då. Ja, scoop, men det... säger vi. Scoop, säger vi.
Jag hörde det här först.
Ja, tack så jättemycket, Mikaela, och tack så mycket, Jakob, för den här veckan. Så hörs vi om en vecka igen.
Tack yes. själva.
Tack. Hej.
Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.